Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Vi fortsätter att tala om domedagen. Vi talade förra veckan om el-hisab, utfrågningen, att människan ska gå igenom ett räkenskap. Man ska få höra vad man har gjort för någonting. Ja, systrarna kan höja själva. Det finns en volymknapp bak på högtalaren. Högst upp står volym. Okej. Okay. Så på domedagen ska man genomgå el-hisab, räkenskap. Och vi talade om det förra veckan. Idag ska vi fortsätta lite på samma ämne. Vi ska tala om vad är det man frågas om på domedagen. Sedan ska vi tala om vågen, eller mizan, där gärningarna kommer att vägas. Och sedan ska vi tala om el-haud, profetens damm, sallallahu alaihi wasallam. Första frågan är, vad är det Allah kommer att fråga oss om på domedagen? El-hisab, utfrågningen. Vi indikerade lite på detta förra veckan. Allah ta'ala kommer att fråga oss om vad vi har gjort, vad vi har sagt, vad vi har dyrkat och de goda saker vi har fått, hur vi har använt dem. Taib. Alla kommer fråga oss dessa viktiga frågor på domedagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde att det första som en tjänare frågas på domedagen är bönen, as-salah. Och han sa, om bönen är bra, om den är korrekt, så blir resten av gärningar bra. Och om bönen är dålig, det finns brister, eller han inte har gjort den, då blir resten av hans gärningar dåliga. Så det första du frågas gällande din skyldighet mot Allah är bönen på domedagen, as-salah. Och det här visar återigen hur viktigt det är att göra salah. Och vi har sagt det flera gånger. Det är mycket, mycket farligt att inte göra sin salah. Man ligger väldigt farligt till. Så bönen är viktigast. Den viktigaste gärningen. Det har också nämnts i en hadith att det första som Allah kommer att döma gällande folks rättigheter är blod. Det första man kommer att fråga som på domedagen gällande folks rättigheter är blod. Det vill säga om du har slagit, skurit eller mördat någon person orätt. Då kommer man att döma mellan detta först på domedagen. Och det visar ju också att personen som har begått dessa synder ligger väldigt farligt till. Om han inte har gjort upp med personen i det här livet och gjort tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad gäller gåvor så säger Allah subhanahu wa ta'ala ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ. Ni kommer sen på domedagen att frågas om det goda som ni har fått. Allah kommer att fråga oss om det goda som vi har fått. En dag så gick profeten ut sallallahu alaihi wasallam. Och det var mitt på dagen när det var kokhett. Och Abu Bakr och Umar gick också ut. Och de möttes ute. Och profeten alaihi wasallam, han frågade, vad var det som fick er att gå ut den här tiden? Och de sa, det var hunger. Vi letar efter mat. Och då så sa profeten alaihi wasallam att jag har också gått ut på grund av hunger. Och de gick hem till en av sahaba för att besöka honom och se om han hade någon mat. Och de fick vara där. Hans fru var hemma. Och man serverade färskt vatten, eller vatten, färska dadlar. Och mannen, när han kom hem, slaktade ett litet lamm och lagade detta. Så de fick äta, dricka vatten, äta dadlar och lammkött. Och när de ätit sig mätta så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, wallahi, ni kommer att frågas om detta på domedagen. Ni gick ut hungriga och Allah mättade er. Ni kommer hem mätta. Ni kommer att frågas om detta på domedagen. Ja? Den här händelsen. Är ni varenda dag Allah gör oss mätta? Allt det här kommer vi frågas om på domedagen. Och en annan hadith nämner också att en av de första frågorna på domedagen är att Allah säger till människan, har jag inte gett dig kallt vatten att dricka? Ja? Har jag inte gett dig kallt vatten att dricka? Så Allah kommer fråga oss om det goda vi har fått. Syn, hörsel, Vissa hadither säger också, Allah kommer fråga dig. Han säger, jag har gett dig pengar, jag har gift dig. Alltså jag har gett dig en fru och så vidare. Jag har gett dig makt. Allah kommer fråga oss om de goda saker vi har fått på domedagen. Och någonting som underlättar är att man är tacksam i det här livet. Om du tackar Allah för det goda du har fått, så kommer det inshallah att gå bra på domedagen. När du frågas om det här goda som du har fått. Och en annan viktig sak är att det goda du har fått ska du använda till bra saker. Eller hur? Synen är en gåva. Använd den till någonting gott. Din styrka, din hälsa. Använd den till någonting gott. Din mat, använd den till någonting gott och så vidare. Det här kommer att underlätta på domedagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa i en hadith att en tjänares fötter kommer inte att röras på domedagen. Han kommer inte kunna ta ett steg förrän han frågas fyra frågor. Den första är hans liv, hur han spenderade det här livet. Och en annan hadith, hans ungdom, hur han slösade bort den. Och det är samma sak. Man kommer frågas om sitt liv, hur man tog vara på tiden. Hur har vi spenderat vårt liv? Man kommer att frågas om sin kunskap, hur man har agerat på den. Och man kommer att frågas om sina pengar, vartifrån man fått dem och på vad man har spenderat dem. Och man kommer att frågas om sin kropp, hur man har tagit hand om den. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är autentisk. Så fyra mycket viktiga frågor. Först, livet. Hur tog du vara på livet? Två, vad gjorde du med din kunskap? Hur har du agerat på kunskapen? Och det här bevisar, det här är ett bevis för en annan viktig sak, att i islam så måste man ha kunskap innan man agerar. Allah frågar dig inte om vad du inte har gjort. Eller, det finns vissa saker, ja, men det du inte visste, det är en annan sak. Allah förlåter. Utan Allah frågar dig om det du visste, hur agerar du? Hur har du agerat på dessa saker som du visste? Du hade kunskap om islam, om salah. Hur har du gjort salah? Du hade kunskap om zakat. Har du betalat zakat? Och så vidare. Och därför så brukade Abu Darda säga radiyallahu anhu, jag är inte rädd att Allah ska fråga mig, hur har du agerat med det som du inte visste? Utan jag är rädd att han ska säga, hur har du agerat med den kunskapen som du hade? Och det här är den viktiga frågan. Vad har vi gjort med den kunskapen vi har om islam? Det handlar inte om att samla på sig och lära sig hela islam och sen inte praktisera, utan det handlar om att implementera den kunskapen man har. Annars så faller man in under det som Allah har varnat oss ifrån. Ghayril maghdubi alayhim. Vi ber varje dag att inte vara på vägen av de som Allah har visat sin vrede över. De som Allah har förbannat. Vilka är dessa? Judarna. Varför? De hade kunskap, de hade boken, Taurat. Fiha nur. Allah säger, i den fanns ljus och vägledning för människan. Men de agerade inte på kunskapen. Så de blev förbannade. Waladdalin. Och inte heller vägen av de som gått vilse. Vilka är de? Kristna. Varför? De ville göra goda saker, men utan kunskap. De hittade på saker som inte hör till religionen. Munkväsen och sånt som inte Allah har sänt ner någonting. De hittade på och innoverade i religionen. Så de gick vilse. Så en muslim, han är inte som dessa två. Att han inte agerar på sin kunskap, eller att han agerar utan kunskap. Utan kunskap, och sen agerar man på den kunskapen man har. En annan viktig punkt som hör till är att hur mycket gott du än gör, så är det aldrig dina gärningar som tar dig in i paradiset. Ja. Det här kan man få för sig, att goda gärningar tar mig in i paradiset. Men så lätt är det inte. Utan ingen går in i paradiset förutom med Allahs rahma, Allahs barmhärtighet. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, saddidu wa qaribu. Saddidu, försök att göra saker på bästa sätt. Försök att göra allting i islam på bästa sätt. Kan ni inte, wa qaribu. Så försök att komma så nära som möjligt. Eller hur? Kan du inte be ståendes, vad gör du då? Be sittandes. Eller hur? Ni alltid försök att göra det du kan av islam. Kan du så måste du. Kan du inte göra det närmaste du kan komma. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: för ingen kommer att gå in i paradiset baserat på sina gärningar. Och då så sa sahaba: inte ens du, ja Rasulullah. Och då så sa profeten alaihi wasallam: inte ens jag, om det inte är så att Allah omsluter mig med sin rahma. Om Allah inte omfamnar sig, och han gjorde så här med handen, om Allah inte skänker sin rahma över mig, han la handen över huvudet. Så ingen människa går in i Jannah på grund av hans gärningar. Och här är viktigt. Allah har ju nämnt i Koranen att folk går in i Jannah på grund av det de gjort. Och här säger vi att man går inte in i Jannah på grund av det man gjort. Så hur förklarar vi detta? Jo, man går inte in i Jannah som en gengäld för sina gärningar. Förstår ni? Dina gärningar som du har gjort är inte värt den stora belöning som finns i paradiset. Det går inte. Hur mycket du än gör så är det inte värt någonting alls. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättade, han sa: om en man föds och från den dagen han föds så går han ner i sujud, lägger ansiktet i marken, tills den dagen han blir senil och gammal och dör, hela livet är han i sujud för att försöka närma sig Allah, så kommer han på domedagen att se det som någonting litet. Ja? Förstår ni? Men hur mycket dyrkan du än gör så är det inte värt den stora belöning som finns i paradiset. Men den stora belöningen i Jannah får du med Allahs rahma. Ingen går in i Jannah förutom med Allahs rahma. Men vart hamnar du i Jannah? Där kommer gärningarna in. Dina gärningar avgör vilken nivå du hamnar på i paradiset. Eller hur? Det är viktigt. Ju mera goda gärningar, ju högre upp i paradiset. Precis som vi sa förra veckan, ju mera synder kuffar har gjort, ju längre ner i helvetet. Eller hur? Så gärningarna avgör vart man hamnar i paradiset. Och de är också en orsak till att få Allahs barmhärtighet. Så man gör gärningar för att få Allahs rahma, barmhärtighet, och för att gå in i paradiset. En annan viktig sak innan folk går in i paradiset. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: Allah kommer att låta folk återuppstå nakna, oomskurna och buhmen. Och sahaba sa: vad är buhmen ya Rasulullah? Han sa: utan någonting alls. De har ingenting med sig. Och sen så ropar en röst ut. Allah ropar ut. Och alla hör detta, de som är nära och de som är långt borta. Och det är Allah som säger: jag är ad-dayyan, som betyder domaren, eller den som belönar. Jag är al-malik. Det är inte passande att någon från eldens folk går in i elden och någon som ska in i paradiset är skyldig honom någonting innan det att de gör upp. Och det är inte rätt att någon från paradisets folk går in i paradiset och någon från elden är skyldig honom någonting innan det att de gör upp. Om det så är att han har slagit honom med handflatan på ansiktet, så måste de först göra upp på domedagen. Och då så sa sahaba radiyallahu anhum: hur ska de göra upp? Hur ska de göra upp på domedagen när folk är oomskurna? De är nakna och de inte har någonting med sig. Hur ska man kunna göra upp på domedagen? Och då så sa profeten alaihissalam att det är al-hasanat wa sayyiat. Man gör upp med goda och onda gärningar. Man gör upp med onda och goda gärningar. Och det här förklaras också i nästa hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där profeten alaihissalam frågade sahaba: vet ni vem al-muflis är? Al-muflis betyder på arabiska den som är bankrutt. Han har ingenting. Han ligger på minus. Och då så sa sahaba: det är den som inte har pengar. Den som är fattig. Och då så sa nej. Han sa nej, profeten sallallahu alaihi wasallam. Det är den som kommer på domedagen. Den från min umma som kommer på domedagen. Han har gjort salah. Han har fastat. Betalat zakat. Men وَقَدْ شَتَمَ هَذَا. Han har förbannat en viss person. Han har smutskastat en viss person. Qadafa, han har anklagat honom för zina. Oskyldigt. Han har tagit pengar från personer. Han har spilt blod från människor. Och han har slagit människor. Och då så kommer hans hasanat, hans belöningar, kommer att ges till de här människorna på domedagen. hans belöningar från hans bön, hans zakat och hans fasta kommer delas ut till de människor han har gjort orätt emot. Och sen, om han fortfarande inte har gjort upp med folket, det inte har jämnat ut sig, då kommer folk att börja kasta sina sejiat, sina synder på den här mannen. Och sen så kastas mannen i helvetet. Förstår ni? Han kommer på domedagen med belöningar som berg. Men allting försvinner när han måste betala tillbaka till folk. Göra upp med folk. Och till slut, om hans hasanat inte räcker, så kastar de synder på personen. Och sen så kastas han i helvetet. Så det här ska man akta sig för. Och därför så nämnde profeten alaihissalatu wassalam att om du har gjort någonting orätt mot en människa, så gör upp i det här livet. Innan domedagen. Innan den dagen då det inte finns några pengar eller någonting annat att göra upp med. Utan det är bara hasanat och sayyiat. Så man ska passa på i det här livet att göra upp med de personer man har gjort orätt emot. Be om förlåtelse. Lämna tillbaka det man har stulit. Och så vidare. Be Allah om förlåtelse. Efter al-hisab. Efter att människan har frågats ut av Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer vågen. Al-mizan. Vågen där våra gärningar ska vägas. Och det här är det som varje muslim måste tro på. Efter att varje människa har fått höra vad hon har gjort, så ska gärningarna vägas för att uppskatta din belöning. Hur mycket den är, hur stor den är. Eller hur liten den är. Okej? Okay? Så al-hisab är att du får höra vad du har gjort. Du blir som förhörd, kan man säga. Och du erkänner vad du har gjort. Och du blir förlåten för dina synder. Sen, dina goda gärningar kommer sen att läggas i vågskålen på domedagen. Och den här vågskålen, eller mizan, den har två vågskålar som vi kommer att bevisa sen. Två vågskålar. En som väger goda gärningar och en som väger onda gärningar. Okej? Okay? Och den som väger tyngst är det så kommer att avgöra ditt öde. Vart du får hamna någonstans i nästa liv. Goda gärningar, paradiset. Onda gärningar, helvetet. Helvetet. En viktig fråga är, vad är det som ska vägas? Vi sa goda gärningar. Är det någonting mer som ska vägas? Ja. Ja, men goda gärningar, hasanat är samma sak. Någonting annat? Personen själv. Någonting annat. Boken, precis. Alla dessa tre finns det bevis för. Att gärningarna kommer att vägas. Att böckerna kommer att vägas. Och att människan själv kommer att vägas. Okej? Okay? Vi ska nämna argumenten. Och sen hur de lärda har förklarat detta, inshallah. Now, bevisen för att människans gärningar kommer att vägas är till exempel att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, det tyngsta på människans våg på domedagen är god karaktär. Husnul khuluq. God karaktär är det tyngsta på människans våg på domedagen. Hadith Tirmidhi. Så god akhlaq, god karaktär, gott beteende väger otroligt tungt på domedagen. Och det här är en god gärning, eller hur? Ja. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också, kalimatani khafif. Det finns två ord som är älskade hos Ar-Rahman. Habibatani ila Ar-Rahman. De är älskade hos Ar-Rahman. De är lätta på tungan. Khafifatani ala lisan. Thaqilatani fil mizan. De är tunga på vågen. De här två orden är älskade hos Allah. De är lätta för tungan och de är tunga på vågen. Vilka är de? Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi al-azim. Okej? Okay? Så de är tunga på vågen. Ja. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också att tuhur shatrul iman. Att rena sig är hälften av iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Och alhamdulillah fyller vågen. Fyller vågskålen. Så det här är goda gärningar. Och de lärde sig att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att få gärningarna att ha vikt och form på domedagen. Och Allah kan göra exakt vad han vill. Eller hur? Om jag säger alhamdulillah, det finns ingenting alltså, att hålla i och greppa. Eller hur? Men Allah ta'ala kommer förvandla detta på domedagen till någonting som har vikt. Okej? Okay? Precis som vi nämnde i graven. Att en persons goda gärningar förvandlas till en vacker man som doftar gott. Eller hur? Och en persons synder förvandlas till en ful och äcklig man. Eller hur? Alla kan göra exakt vad han vill. Böckerna kommer också att vägas. Vad är beviset för det? Är någon som vet? Bara så där kort. Vi sa det förra veckan. Mannen som kommer med de 99 rullarna med synder. Kommer ni ihåg det? Ja. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att Allah kommer att hämta en man från min umma framför människorna på domedagen. Och 99 rullar med synder kommer att rullas ut så långt synen kan nå. Den här mannen, änglarna har skrivit ner 99 rullar med synder. Och när man rullar ut dem så är de inte bara långa, utan de är så långt synen kan nå. Och Allah Azza wa Jal frågar den här mannen: förnekar du någonting av detta? Eller förnekar du någonting av det som står i rullarna? Har änglarna gjort dig någonting orätt? Och då så säger mannen: nej, min herre. De har inte gjort någonting fel. Och Allah frågar sen: har du någon god gärning? Har du någon hasana? Och mannen säger: nej Allah, jag har ingen. Ursäkt, jag har ingen god gärning. Och då så säger Allah: jo, du har en god gärning hos oss. Och ingen orätt ska göras mot dig idag. Och Allah beordrar att man ska hämta ett kort, eller ett litet papper, där det står: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Och mannen, han tänker: vad är det här lilla pappret för någonting? Och Allah subhanahu wa ta'ala säger till mannen: hämta vad som ska vägas. Och mannen undrar: vad ska det här lilla kortet väga jämfört med alla dessa rullar? Och då så säger Allah att inget orätt ska göras mot dig. Och då så läggs rullarna på ena vågskålen, alltså synderna, och lilla kortet läggs på andra vågskålen. Men kortet väger tyngre, alltså synderna åker upp och kortet åker ner. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att ingenting väger tyngre än Allahs namn. Taib. Och den här hadithen är också sahih, den finns i Tirmidhi. Men den bevisar att gärningarna, alltså böckerna, kommer att vägas på domedagen. Okej? Och vissa lärda säger att ju mera goda gärningar det finns i böckerna, ju tyngre är böckerna. Okej? Ju tyngre är böckerna på vågen. Men den här hadithen ska inte heller misstolkas att en person bara säger la ilaha illallah så går han till paradiset. De lärda säger att det här kan vara en man som syndade hela livet och blev muslim och dog. Han blev muslim och gjorde ingenting gott och så dog han. Det kan vara det som är. Eller det kan vara något speciellt för den här mannen. Och en tredje sak som de lärda säger: hadithen nämner inte heller att mannen inte får något straff. Eller hur? Det står inte i hadithen. Det står bara att hans papper är tyngre. Det står inte att han inte får något straff för sina synder. Okej? Okay? Alla kulli hal, en muslim är rädd för synder. Han begår inte synder. Men vi hoppas inshallah på Allahs rahma, Allahs förlåtelse. Okej? Okay? Och det tredje som kommer att vägas på domedagen är personen själv. Personen själv. Abu Huraira radiyallahu anhu berättar från profeten sallallahu alaihi wasallam att en enorm man, en tjock man, kommer att hämtas på domedagen hos Allah subhanahu wa ta'ala. Men han väger ingenting, inte ens vikten av en flugas vinge. Och så läste han, eller han sa: om ni vill, läs denna aya. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا. Att på domedagen ska de inte väga någonting inför oss. Taib, surat al-Kahf 105. Så här nämnde profeten sallallahu alaihi wasallam att en person kommer att vägas. Alltså en icke-muslim. Och han är stor. Men han väger ingenting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och en gång så gick Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu upp i ett träd. Och det började blåsa. Och Abdullah ibn Mas'ud, han var väldigt smal. Och de som stod där nere skrattade åt hans smalben. Han är väldigt tunna smalben. Så vissa sahaba skrattade åt hans smalben för att han var så, de var så magra. Och då så sa profeten al-Islam: vad skrattar ni åt? De sa: hans smalben. Och då så sa profeten al-Islam: wallahi, vid honom, i vars hand min själ vilar, så kommer de på domedagen att väga tyngre än berget av Uhud. Berget av Uhud, 6 kilometer. Nästan 100 meter högt. Abdullah ibn Mas'ud smalben, väger tyngre i vågen än berget av Uhud. Så det här visar också att en människa kan vägas på domedagen. Nam. Ibn Uthaymin rahimahullah nämner också i hans förklaring på Lumma till i'tiqad. Han säger att vissa lärda förenade mellan dessa texter genom att säga att alla tre kommer att vägas på domedagen. Andra säger nej, det är böckerna som ska vägas. Och vikten i böckerna ökar beroende på hur mycket goda gärningar som står där i. Eller minskar beroende på synderna. Och vad menas med att personen ska vägas? Jo, han säger det betyder personens status. Genom en person som är icke-muslim och han är stor, han har ingen status hos Allah på domedagen. Han är inte värd någonting alls. Inte ens en flugas vinge. Det är en tolkning. Allah vet bäst, säger han. Men vissa andra lärda säger att det är möjligt att alla tre kommer att vägas på domedagen. Och det här är en sak där vi inte vet exakt. Vi vet bara att det här har nämnts. Då accepterar du. Vi accepterar detta. Okej? Okay? Så är det, inshallah. Det har nämnts från profeten, då accepterar vi detta. Tayyib, några bevis från Koranen på att våra gärningar kommer att vägas på domedagen. Och det här är viktigt. Allt vi säger har vi bevis för. Vi har nämnt bevis från sunna. Vi ska också nämna bevis från Koranen. Och det här är viktigt. För det fanns vissa ahlul bid'a, de som har innoverat i islam. De säger nej, man ska inte väga någonting på domedagen. De säger vadå, är det en marknad man ska väga grönsaker? Ja? De är nära av religionen. A'udhubillah. Och det här är helt fel. Utan i Koranen står det att det ska vägas. I hadith står det att det ska vägas. Då måste man acceptera det. Och så är det. Alhamdulillah. Allah Ta'ala nämner i Koranen då han säger وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Vägningen den dagen är den sanna vägningen. De vilkas vågskålar då väger tungt, dessa är de framgångsrika. Yani de på domedagen som har tunga vågskålar med mycket goda gärningar, det är de som är el-muflihun, de framgångsrika. De kommer att få ett evigt liv i paradiset. Ja. Och vad gäller dem vars vågskål är lätt, så är det de som har förlorat sig själva. Ja? Det är de som har förlorat sig själva till följd av att de brukade bestrida våra tecken. De kommer att gå miste om Allahs goda belöning för att de vägrade acceptera hans bevis. Ja. Så på domedagen, vissa, de som har tung vågskål får framgång. Och de som har lätt vågskål kommer att förlora i helvetet. Allah Ta'ala säger också, och det här var i början på surat al-A'raf, och nästa vers från surat al-Anbiya 48. وَنَذَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةَ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. På uppståndelsens dag ska vi ställa fram rättvisande vågar, och ingen ska då lida det minsta orätt. Allt, till och med det som väger så lite som ett senapskorn, ska vi dra fram i ljuset. Och det är vi som är bäst, eller vi som bäst håller räkning på allting. Så Allah kommer att hämta allting på domedagen och lägga i vågskålen. Och ni kan ju alla den här versen, eller hur? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Och vad gäller den som har tung vågskål, så kommer han att vara i ett lyckligt hem. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ. Och vad gäller den som har en lätt vågskål, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Vad gäller den vars våg är för lätt belastad, så kommer han att falla ner med huvudet före i الحاوية. Och vad ska få dig att inse vad الحاوية är för någonting? Det är en väldigt het eld. Surat Al-Qariya. Så personen som har tung våg, paradiset. Den som har lätt våg, helvetet. Den här vågen är också väldigt stor. Det har berättats från Salman al-Farisi radiyallahu anhu att han sa: på domedagen så kommer vågen att föras fram. Och han sa: om himlarna och jorden skulle läggas i ena vågskålen så skulle den räcka till. Ja, hörde ni? Den är så stor att himlarna, sju himlarna och jorden, om det skulle läggas i ena vågskålen så skulle det få plats. Och då så säger änglarna: våran herre, vem eller vad ska du väga i denna våg? Och då så säger Allah att jag väger vad jag vill från min skapelse. Och då så säger änglarna: våran herre, vi har inte dyrkat dig tillräckligt. Vi har inte gett dig, eller vi har typ underskattat dig. Vi har inte dyrkat dig som vi borde. Yani Allah är otroligt stor, mäktig. Vad är det här för våg som är så stor att ena vågskålen rymmer himlarna och jorden? Det går inte att föreställa sig. Hur mäktig är inte då Allah subhanahu wa ta'ala? Eller hur? Nej. Så det här ska man tänka på. En annan fråga: varför ska gärningarna vägas? Och vi har nämnt det här, men återigen, varför ska gärningarna vägas? Någon som har något svar? Ja. Vad är visheten då? Rättvisa. För att folk ska få se vad de har gjort för någonting. Ja, de ska få se vad de har gjort för någonting. Även icke-muslimer kommer att få sina gärningar vägda. Och vi sa ju att de kommer inte väga någonting alls. De kommer vara förgäves på domedagen. Eller vissa lärda säger att även om de har lite vikt så kommer de att underlätta för personens straff i helvetet. Han går till helvetet, för utan tro går man inte till paradiset. Men han kommer upp i helvetet baserat på de goda gärningar han har gjort. Och mera kuffer och mera synd tar honom ner i helvetet. Okej? Okay? Nästa punkt är al-haud. En annan sak som händer på domedagen är al-haud. Och al-haud på arabiska betyder en samling av vatten. Och på svenska, de har översatt det till damm. En damm av vatten. Eller en bassäng av vatten. Där man har samlat vatten. Taib. Och det här är någonting som Allah kommer att ära profeterna med på domedagen. Varje profet kommer att få en haub. En samling med vatten. Där folk kommer att dricka. Okej? Okay? Och det här är den enda av de saker som inte har nämnts i Koranen. Al-haub står inte i Koranen. Vågen står i Koranen. El-Hisab står i Koranen. Återuppståndelsen står i Koranen. Bron över helvetet står i Koranen. Men det här står inte i Koranen. Men det står i sunna. I hadither. I mer. Det har berättats för mer än 30 stycken av sahaba. Om el-Haud. Så det är också någonting vi måste tro på. Att det kommer att ske på domedagen. Och ni vet ju att på domedagen så blir det otroligt varmt, eller hur? Det blir jättevarmt på domedagen. Solen kommer nära. Och folk önskar ingenting annat än att få dricka. Folk svettas ihjäl, men de kan inte dö. Så muslimerna kommer att få äras. De kommer att få dricka från profetens haud, sallallahu alaihi wasallam. Och vi ska sammanfatta de här 30 haditherna ungefär. Som har beskrivit hur den här haud ser ut. Vad är dess beskrivning? Det har nämnts i dessa autentiska hadither att denna flod, eller denna haud, är vattnet är vitare än mjölk och silver. Vattnet är vitare än mjölk och silver. Och vattnet fylls på från el-Kauthar i paradiset. Profetens flod, sallallahu alaihi wasallam. Det är samma vatten. Där är källan i El-Kauthar i paradiset. Och El-Haud fylls på från det här vattnet. Så vattnet är vitare än mjölk och silver. Det är sötare än honung. Och det doftar bättre än misk. Den bästa parfym. Och det är kallare än snö. Och det finns koppar i El-Haud. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att kopparna är av guld och silver. Och dess antal är mera än antalet stjärnor på himlen. Det finns mera koppar man bara kan gå fram och dricka än vad det finns stjärnor på himlen. Han sa dammens bredd är lika lång eller så som dess längd, alltså den är fyrkantig. Och han nämnde i en hadith att den motsvarar en månads resa. En månads resa. Alltså från ena kanten till andra kanten. Fyrkantig. Och varje kant är en månads resa ungefär. Okej? Den är otroligt stor, eller hur?
Den här resan är med häst eller något.
Det vet vi inte. Om det är med häst eller... I alla fall en månads resa. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att den som dricker från det här vattnet kommer aldrig mer att bli törstig. Och han sa också i en annan hadith att personer som dricker, hans ansikte kommer aldrig att förmörkas. Ni vet ju, vi nämnde förra veckan att vissa på domedagen får ljusa ansikten. Det lyser upp av iman. Och andra får mörka, förnedrade ansikten och blåa ögon på grund av deras kuffer och otro. Men den som får dricka från det här vattnet kommer aldrig att få ett mörkt ansikte. Och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: min damm är en månads avstånd. Dess kanter är lika långa. Dess vatten är vitare än mjölk och dess doft är godare än misk. Dess koppar är som antalet stjärnorna på himlen. Och den som dricker från den kommer aldrig att bli törstig. Bukhari och Muslim. Och han sa, sallallahu alaihi wasallam, att jag kommer att vara vid al-Hawd på domedagen. Al-Hawd, den här dammen. Och han frågades om dess storlek. Och då så sa han, den sträcker sig från min nuvarande plats till Amman. Amman i Jordanien, eller hur? Från Medina till Jordanien. Ungefär en månads avstånd. Och därefter så frågades profeten alaihi salam om dess dryck. Han sa, den är vitare än mjölk och sötare än honung. Och dess två källor kommer från paradiset. Den ena källan är av guld och den andra av silver. Och denna hadith finns i Muslim. Så han sa att källan finns i paradiset. Det är Al-Kawthar. Då ställer vi en fråga. Vad är skillnaden på Al-Kawthar, inna a'tainak Al-Kawthar och Al-Hawd? Vad är skillnaden? Jo, Al-Kawthar är i paradiset. Al-Hawd är på samlingsplatsen av domedagen. Okej? Okay? Så Al-Hawd är inte i paradiset. Al-Kawthar är i paradiset. Al-Kawthar är större än Al-Hawd. Al-Kawthar som är i Jannah är större än Al-Hawd. Al-Kawthar har nämnts i Koranen till skillnad från Al-Hawd. Den har nämnts i Sunnah. Och Al-Kawthar, sist men inte minst, är bara profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men Al-Hawd kommer hans umma att få dricka ifrån. Inna a'tainaka Al-Kawthar. Vi gav dig Al-Kawthar, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så den är unik för honom. Men Al-Hawd är för muslimerna på domedagen. Vi vet inte heller när folk kommer att få dricka. Och det är en annan viktig sak. Vi nämnde återuppståndelsen, utfrågningen, vågen, dammen och bron över helvetet. Vi vet inte exakt vilken ordning dessa kommer. Det finns inget konkret bevis på ordningen. Det kan vara att när folk kommer upp från gravarna så får de dricka. Det kan vara efter al-hisab, det kan vara efter vågen och det kan vara efter det att de har gått över bron. Okej? Okay? Wallahu alam. När den kommer. Det har nämnts i en hadith att varje profet har en haud, alltså en damm. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: varje profet har en haud och de kommer att skryta om vem som har det största antalet folk som får dricka därifrån. Och jag hoppas att jag är den som har det största antalet som får dricka. Och hadithen finns i Tirmidhi. Så varje profet har en haud. Vissa profeter har en mindre, för de hade mindre följeslagare. Andra har större, för de hade mera följeslagare. Men inshallah så är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam störst av alla dessa. Vi ska nämna en sista punkt. Och det är, vi sa ju att vem får dricka från den här haud? Profeten Muhammeds umma sallallahu alaihi wasallam, hans samfund. Men det finns de som inte kommer få dricka. Det finns de som kommer att fösas bort. De kommer puttas bort. De är muslimer, men de kommer inte få dricka från al-haud. Vilka är dessa? Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Jag är den som kommer att leda er till al-Hawd. Ana faratukum ala al-Hawd." Jag är den som ska leda er till al-Hawd. Och en grupp av folk ska ta sig från mig. Och när jag försöker att försvara, att hålla dem kvar, så säger jag: "Min herre, de är mina sahaba, mina vänner, de är mina sahaba." Och då så säger en röst: "Du vet inte vad de hittade på efter dig. Du vet inte vad de innoverade efter dig." Bukhari Muslim. Och i en annan hadith: "Du vet inte vad de gjorde efter dig." Och då så säger jag till dem: "Suhkan, suhkan." Du vet inte vad de hittade på islam efter dig. Och då så säger Muhammad s.a.w. "Suhkan, suhkan. Försvinn härifrån, försvinn härifrån." Han säger: "Försvinn till dem som ändrade efter mig." Och den hadithen finns i Muslim. Och i en annan hadith från Aisha radiallahu anha så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att det kommer sägas till honom: "Du vet inte vad de gjorde efter dig. De vände ryggen till." Yani de lämnade islam. Okej? Och Al-Qurtubi och andra lärda säger i förklaringen på dessa hadither. Han säger: "Våra lärda rahimahumullah säger att varje person som lämnar islam, en al-murtad, den som avfaller, den lämnar islam, eller innoverar någonting i islam, hittar på någonting nytt i islam som Allah inte är nöjd med, som Allah inte har tillåtit, kommer att förvisas. Han kommer föras bort, stötas bort från dammen, långt, långt därifrån." Och det här är väldigt viktigt. Det här bevisar att det är haram i islam att hitta på nya saker. Islam är komplett. Den är fullbordad. Allah Ta'ala säger i surat Al-Ma'ida: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Idag har jag fullbordat er religion för er. Det finns ingen ny islam. Det finns ingen euro-islam. Det finns ingen islam 2000. Har ni sett Bibel 2000? Ja? Finns inte Koran 2000? Det kommer aldrig komma heller. Vi har Koranen som är 1432 år gammal. Behöver ingen ny Koran, utan det är den Koranen som kom till Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det som var religionen då är religionen nu. Förstår ni? Väldigt viktigt. Så vi behöver inte innovera, hitta på nya saker i islam. Och den som hittar på någonting nytt i islam, det kallas för bid'a. Det är som att personen indirekt säger: "Religionen är bristfällig. Religionen är inte komplett. Jag har kommit och fullbordat den." Eller hur? Varför ska han annars innovera någonting? Om han tror att religionen är perfekt och komplett, varför i hela världen ska han då hitta på någonting? Eller hur? Alhamdulillah, islam är perfekt, komplett. Vi behöver inget tillägg. Och vi behöver inte heller ta bort någonting. Islam är som den var när Muhammed levde sallallahu alaihi wasallam. Så som han lämnade efter sig. Det är den islam som vi vill ha. Ingen ny islam. Okej? Okay? Så vad händer på domedagen? De som innoverat, det sägs till dem: "Försvinn härifrån. Försvinn härifrån." Profeten han tar avstånd från dessa människor på domedagen. Låter det trevligt? De får inte släcka sin törst med det här goda vattnet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa också att kullu bid'atin dalala. Varje innovation, varje ny sak i islam är en villfarelse. Wa kullu dalalatin finnar. Och varje villfarelse är i elden. Så de som innoverar, vad hamnar de någonstans? I elden. Och profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde att tyvärr den här umma kommer att splittras i 73 sekter. 73 grupper som innoverar saker i islam. Alla går till elden förutom en. Och då så sa sahaba: "Vilka är de, ja Rasulullah?" Han sa: "Det är de som är på det som jag och min umma är på idag. Det är de som är på det som jag och mina sahaba är på idag." Det här är de räddade muslimerna. De som går till paradiset utan att gå till elden. Vilka? De som är på det som Muhammed sallallahu alaihi wasallam var på och hans sahaba. Det här är den rätta islam. Vi behöver ingen ny islam. Och kom ihåg det, profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Det kommer alltid att finnas en segerrik grupp från min umma på sanningen fram till domedagen. De kommer inte att skadas av de som sviker dem eller vänder dem ryggen." Ja. Så Han sa här att den segerrika gruppen har alltid funnits. Och det här utesluter alla nya sekter i islam. Eller hur? Vissa sekter grundades för 60-70 år sedan. Ikhwan Muslimin, Jama'at Tabligh och så vidare. De kom efter profeten Muhammad s.a.w. Det visar att de är fel. Det var inte det här som profeten lämnade efter sig. Utan det som han och hans sahaba var på. Och det är detta vi kallar till att gå tillbaka till den gamla islam. Den ortodoxa islam. Fundamentet. Grunden. Ja? Därför de säger fundamentalist. Är vi fundamentalister? Ja. Ja. Vad betyder fundamentalist? Att man går tillbaka till grunden. Man tror på Koranen och Sunna. Gör vi det? Ja. Så, men de använder ordet på ett felaktigt sätt. Det som vi är emot är extremism. Att man går över gränsen. Men att man går tillbaka till källan. Det kallas ortodox eller fundamentalist. Det är helt okej. Okay. Det är inget fel med detta. Så man ska inte låta sig luras av de här termerna som används ute i samhället. Utan vi, ja, vi följer den gamla islam. Men vi kallas inte, vi går inte att säga att vi är fundamentalist. Det är inget namn som kommer från islam. Utan vi följer islam. Vi följer Ahlus Sunna wal Jama'a. Vi följer Salaf och Saleh, Sahaba och de som kom efter. Okej? Okay? Det är det som vi kallar till. Vi kommer här till en viktig fråga. Hadithen bevisar också en annan sak. Hadithen bevisar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam inte känner till det fördolda. Det finns vissa sekter, ibland finns det bland sufisterna, som säger att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kännedom och kunskap om allting. Han vet vad som händer. Okej? Okay? Ibland på när de firar hans födelsedag så sjunger de vissa poesiverser, det kallas för el-burda. Och där står det att från din kunskap är det som pennan skrivit i el-lawh al-mahfuz. Yani, boken som alla skrev där ödet står skrivet. Och det här är fel. Profeten sallallahu alaihi wasallam har inte den här kunskapen om det fördolda. Eller hur? Och det finns många verser som tyder på det i Koranen. När Allah gav honom berättade vissa saker som skulle hända i framtiden. Men han har inte all kunskap om vad som händer i framtiden. Och här är ett bevis. Vad är beviset? När han säger ashabi, ashabi, då så säger Allah, eller änglarna säger, du vet inte vad de hittade på efter dig. Om han visste det fördolda, då skulle de inte säga så, eller hur? Då skulle han veta vad de hittat på efter honom. Så han visste inte. Sista punkten idag. Och det här är en viktig punkt. Ibland på vissa forum, om man debatterar med någon, så finns det vissa grupper, de kallas för Rafida, som pratar illa om sahaba. De säger alla sahaba är kuffar. De är inte muslimer förutom 4 stycken eller 17 stycken eller 7 stycken. Alla lämnade islam. De var 100 000 ungefär. Alla lämnade islam. Förutom 7 stycken eller någonting. Okej? Okay? De kallas för Rafida. Ibland vissa kallar dem för Shia. Vissa försöker använda den här hadithen. För vad står det i hadithen? Och den är autentisk. Vi accepterar hadithen. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger ashabi, ashabi. Mina sahaba, mina sahaba. Och änglarna säger, du vet inte vad de hittade på efter dig. Och en annan hadith, de vänder sig bort från religionen. Okej? Okay? Är det här ett bevis för dem? Nej, det är det inte. Varför? Jo, för det har förklarats. De lärde har förklarat den här hadith. För det första är sahaba som berättar hadithen. Sahaba som de säger är kuffar berättar hadithen. Är det logiskt? Nej, det är inte logiskt. Vad som menas med hadithen är att det är hycklarna, el-munafiqun, som det nämndes, de som lämnade islam. Och det fanns, efter det att Muhammed dog, sallallahu alaihi wasallam, en liten grupp av muslimer som lämnade islam. De sa, vi ska inte betala zakat. Okej, vissa lämnade islam, andra sa, vi lämnar zakat. Det finns ingen zakat. Och det var de som Abu Bakr stred emot. Okej? Så, det kan hända att han känner igen dem på detta. De levde bland honom, dessa få människor, och lämnade sen islam. Okej? Okay? Det kan vara de människorna. Eller så kan det vara hycklarna, el-munafiqun. Det kan vara de som menas med hadithen. El-munafiqun, hycklarna, som levde i Medina. Han kände till vissa av hycklarna, men Allah nämner i surat Tauba att han kände inte till alla av hycklarna. Det fanns de hycklare han inte kände till. Och hycklare, yawudu, de går och ber med muslimerna. Och därför kommer de också på domedagen med det här ljuset. Och de känns igen, de är bland muslimerna. Så när de tas bort så säger han ashabi, ashabi. Eller hur? Men när han får veta att det är dem så säger han försvinn härifrån. Och samma sak, ahlul bid'a, de som har innoverat i islam, de är muslimer. Men när de tas bort så säger han bara försvinn, försvinn härifrån. Så det är olika kategorier av folk som får tas bort från dammen. De som lämnade islam, de som var hycklare och de som innoverade i islam. Men man kan inte använda hadithen som ett bevis på att sahaba skulle ha lämnat islam, att de blev hycklare. Det här är fel. Det finns hundratals hadither som talar om sahabas dygder och belöning, deras förträfflighet och höga status i islam. Varför lämna alla dessa hadither och sen bara ta den här hadithen? Och de här människorna, de accepterar inte ens, den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. De accepterar inte ens våra böcker, de säger att de är lögner. Så de har inte rätt att använda sig av dessa hadither, eller hur? För då måste de också acceptera alla andra hadither som är emot dem. Och det finns inga motsägelser i islam. Utan sahaba var de bästa av människor som levt efter profeten Muhammed s.a.w. Och det är wajib, det är obligatoriskt för varje muslim att älska sahaba. Och aldrig nämna dem med någonting dåligt. Utan nämna dem på bästa sätt. Och den som pratar illa om sahaba, han är ute och cyklar. Han har fel i sin religion. Sahaba ska man bara nämna med gott. Deras misstag är de förlåtna för. Och Allah Ta'ala har sagt i Koranen att han är nöjd med sahaba. Och det är från de starkaste av bevisen. Radiyallahu anhum. Ha? Radiyallahu anhum. Allah är nöjd med dem. Vad vill man mer än detta? Och det finns massor med verser. Allah säger wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Alla har Allah lovat paradiset. Al-husna, stor belöning. Men det betyder här paradiset. Alla är lovade paradiset. Och Allah har i Koranen beordrat oss att följa sahabas väg. Ja? Att gå sahabas väg. Allah Ta'ala säger wa sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. De as-sabiqun som blev muslimer tidigt, al-awwalun wal-muhajirun, de som utvandrade, wal-ansar och de som mötte dem i Medina, det här är sahaba. Muhajirun och ansar. Ja? Och de som följer dem, Allah är nöjd med dem. Och sen att han har lovat dem paradiset. Allah är nöjd med vem? As-sahaba och de som följer sahaba. Och de är vart någonstans i nästa liv? Jannah. Förstår ni? Surah Tauba, vers 199. Så det finns massa bevis på detta. En muslim älskar sahaba. Och talar aldrig dåligt om sahaba. Och den som talar dåligt om sahaba vill kritisera islam. För vem är det som har förmedlat islam efter profet Muhammeds bortgång? Vem är det? Sahaba radiallahu anhu. Det är inte några 12 imamer. Utan det är sahaba som har förmedlat islam. Så den som kritiserar sahaba kritiserar islam. Förstår ni? Och det är väldigt farligt. Så kom ihåg detta. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.